Vad vill du med liv är Anisaris podd med samtal om livsnära frågor. Om modet att genomleva det svåra och finna det enkla. Samtalsparten är Maria Lindgren och jag som är tekniker heter Peter Hellström.
Hej Anisari, psykolog och författare till boken Vad vill du med liv?
Hej!
Idag ska vi prata om gränssituationer. När du tänker på gränssituationer, vad är det första du tänker på då?
Jag tänker på att det är sådana situationer där vi utmanas och balanserar på våra egna gränser. Där det kan vara på liv och död. Och jag tänker också på alla sådana här situationer i mitt liv där, som jag skulle definiera som riktiga gränssituationer, där jag verkligen har fått kämpa med att få näsan över ytan.
Och en sån situation är den här som du skriver om i din bok, eller hur? Vad vill du med liv, som handlar om din cancerresa?
Ja, absolut. Det är ju en gränssituation och som verkligen utmanar och som, ja, det finns ingenting att hålla sig i sådana situationer, utan man utmanas att stanna upp och vara med allt det som är. Det finns ingenting av det man tidigare sätt att handskas med situationen funkar inte längre. Det är det som är med gränssituationerna. Att man kan inte använda något gammalt välkänt trix som man kanske har haft tidigare när man har mått dåligt eller så. Utan det ställer massor av frågor som man någonstans tvingas att vara med. Och det är såna här stora frågor. Vem är jag? Vad vill jag? Vad är meningen med alltihopa? Varför är jag här?
Och det är det som är det svåra. För när man ställs inför de här verkligen stora utmaningarna så är det ju väldigt lätt att känna att jag vill inte vara här. Jag vill fly härifrån. Jag vill inte känna den här sorgen eller vara med om det här traumat eller göra sådana saker. Utan så att stanna i det som du säger, det är ju en väldig utmaning.
Ja, det är ju det som är den stora utmaningen då, att kunna vara kvar. Jag kan ju tänka på varenda liten del av min cancerresa och tänka att det var så otroligt mycket. Om jag ser mig själv när jag befann mig i början där, så var det ju så väldigt mycket som jag ännu inte hade varit med om, som jag skulle vara med om, som jag skulle vara på väg in i. Och det var ju nästan mindblowing att vara med och stå ut och vara stilla i det och inte fly på något sätt. För det kan man väl i och för sig inte, men det finns ändå, vi har vissa så här psykologiska försvar som vi kan ta till och som kan hjälpa ett tag. Och kanske, ja, det ställer ju till en del också naturligtvis om man går den vägen. Nu valde ju inte jag det, utan jag stannade ju kvar med det. Allt som kändes och monterade ner allt det som jag kanske hade tidigare tyckt var viktigt och så. Ja, det, i livet på något sätt så minskar ju fältet som man vistas i då.
Det väldigt svåra är ju också att man inte vet vägen, att man inte vet var man ska någonstans.
Nej.
Var man kommer att hamna så småningom.
Nej, precis.
Det är väl det som gör också den här skräcken.
Verkligen.
Inför det okända.
Och jag tänker på en av mina favoritdikter av Karin Boye. Du ska tacka, heter den. Och själva slutstrofen där lyder så att du ska tacka dina gudar när de bryter upp ditt skal. Så att verklighet och kärna blir ditt enda val. Och jag tycker att det är så starkt, för att det beskriver verkligen gränssituationen, hur man kan känna och vad det ställer för krav på oss. Att vi på något sätt för att inte gå sönder, för att inte hamna vilse, så finns det bara det valet att vara i verkligheten och nära kärnan i det som är.
När du säger så här, inte gå sönder, men vi går ju på sätt och vis sönder i de situationerna, eller hur?
Det som skulle kunna vara att gå sönder, tänker jag ju då, är att vi sätter upp väldigt mycket skydd och försvar, och att det blir någonting som försvårar och komplicerar sjukdomsförloppet och för oss i livet. Det är som om det inte vore nog svårt med sjukdomen, så kan man hamna i att man har förhållningssätt som inte hjälper en att komma vidare. Och jag tänker, det är ju ett sånt exempel som vi tidigare har pratat om, det här med att man börjar projicera på sin partner och när det börjar kännas som att någonting är knöligt och skaver inombords, eller att man känner sig orolig och rädd, så kanske man går lös på sin partner istället. Och det är ju inte en framkomlig väg, men det tänker jag, det är det som mera jag tänker på när det gäller att gå sönder. För att det är någonting som blir väldigt helt mitt i det trasiga när vi håller oss till verkligheten som den är och är nära kärnan.
Tänker du att vi alltid har en kärna som är hel, som är intakt?
Ja.
Oavsett vad som händer i livet?
Ja, det tänker jag. Jag tänker att det finns en central mittpunkt, eller vad man ska kalla det. Jag brukar ibland kalla det för någon sorts essens som vi alla är. Och att när vi kan vara nära den essensen, det är vi ju när vi är med det som är så som det är, då är vi nära essensen. Och då är det ju mera helt det som tar plats. Även om det är att vara sjuk, att genomlida och genomleva en sjukdom. Eller för den skull, tänker jag, andra utmaningar, som när någon nära och kär går bort.
Jag blir lite intresserad när du säger det här essens, alltså om kärnan här.
Mm.
Har du någon tanke om vad skulle det vara? Vad är liksom kärnan i oss? Vad är essensen i en människa?
Det är ju någonting som inte går att beskriva.
Nej.
Tänker jag. Men att,
just därför är det
att man kan prata om vad det inte är. Allt det som för oss bort ifrån det som är just nu är ju inte heller i enlighet med den kärna eller den essens som vi är.
Mm. Tänker du då att det här med gränssituationer, att när vi hamnar i sådana situationer där vi aldrig har varit och som verkligen utmanar oss existentiellt, att den här kärnan då är någonting som vi alltid kan återvända till eller använda oss av, eller på vilket sätt kan man tänka på det i en sån situation i livet?
Ja, men jag tänker, det som för mig har blivit väldigt tydligt just när det gäller det som jag kallar för essens eller kärna, det var ju när jag genomlevde mitt grundtrauma, som ju handlar om att jag som barn blev lämnad av min mamma, hon blev sjuk och jag kom på barnhem. Sen har ju jag då under hela min uppväxt så har jag ju kämpat med att hantera min övergivenhetsångest. Och som ung vuxen och i relationer och sådär, så hade jag ju ett mönster utav att överge innan jag blev övergiven. Och så småningom så har jag då tänkt att, ja, men det här går inte, det håller inte i längden. Jag kommer att gå sönder om inte jag kan stanna kvar med mig själv i det jag behöver vara med. Och så i något skede så landar jag in i en relation där den jag var med kom och gick. Alltså lämnade mig med jämna mellanrum och kom tillbaka. Och det som händer då när man har de erfarenheterna som jag har, det är ju att man blir väldigt förlamad i det där och hittar inte riktigt sitt förhållningssätt. Och det som skulle kunna hända skulle vara att jag skulle kunna jaga den här mannen då och söka bekräftelse, vilket jag inte gjorde då, utan jag stannade kvar med mig själv och gjorde, jag tog ett beslut helt enkelt om att nej men nu måste jag gå igenom det här. Jag vill verkligen landa in i mig själv ordentligt. Jag orkar inte ha det så här att jag fastnar i det här mellanläget hela tiden. För det var ju bara ett annat sätt att vara med det på än tidigare. Tidigare hade jag kunnat undvika genom att lämna själv. Och nu blev jag lämnad. Så det gick i många olika faser där jag hade ju mycket oro, mycket ångest, mådde jättedåligt. Hade något läge där det blev helt stängt. Där jag kände som att jag skulle bara kunna dö bort ifrån alltihopa och det skulle vara helt okej. Sen hade jag en del av mig som stod bredvid och konstaterat att det här är inte verkligt. Det här kommer att försvinna. Och så gjorde det det och då kom ångesten tillbaka och då kände jag att jag måste göra någonting med det. Så jag började tänka igenom, vad är det för människor som skulle kunna hjälpa mig i det här? Och hur jag än tänkte på än den ena, än den andra, terapeuten, kompisen, alla möjliga, så hittade jag ingen som skulle kunna vara med mig i det. Det var då som jag kom fram till att det här är någonting som jag måste gå igenom själv. Så då tog jag med mig en filt och min meditationskudde och gick ut och satte mig i naturen. För då vid det laget så var jag så otroligt trött på att hålla på, att ständigt hålla på och förhålla mig till det här traumat. Så då satte jag mig på meditationskudden och så sa jag för mitt inre att nu tänker jag sitta här tills det försvinner. Jag kommer inte gå härifrån. Och det får ta död på mig eller vad som helst. Men här kommer jag att sitta nu. Och så satt jag där med benen i kors och blundade. Och det som hände då det var att jag gick rakt in i smärtans kärna. Det var inte någon viljeakt utan det var mer så här att jag hade uttryckt min önskan. Och på någon nivå så var jag säkert mogen att möta den djupaste smärtan då. Och då stannade jag där och sen när det klingade ut så hände någonting väldigt märkligt. Jag satt där, det var precis som allting bara rensades ut ur mitt system. Och det var helt stilla. Och jag var helt tom, fanns inte en tanke i huvudet. Och så öppnade jag långsamt ögonen och såg mig omkring och såg att naturen den var alldeles fylld av energi. Det var som att essensen, jag kallade det för essensen sen efteråt, från träd och alla växter runt omkring strömmade emot mig och att jag kunde känna att jag hörde ihop med helheten. Och jag hade en sån här väldigt påtaglig känsla utav att jag var ett med alltet. Att jag var inte ensam som jag ju hade känt tidigare då. Så jag gick från den ena ytterligheten till den andra. Att känna att nej men jag är ju inte ensam. Jag hör samman med alltet. Och samtidigt med det då så upplevde jag ju att jag fick någon sorts förståelse för helheten. Som inte gick att sätta ord på. Så att det kan jag inte ens beskriva nu vad det var. Men det blev en väldigt... Jag kan förnimma det. Om jag tänker på det så kan jag förnimma att den kunskapen fanns där bara. Och det är liksom ingenting som jag kan omfatta med min lilla hjärna, kände jag. Så att det är ingenting som jag ens skulle försöka mig på. Och sen... när jag skulle därifrån då, jag skulle på en fest på kvällen till min kompis dotter som hade gått ut gymnasiet. När jag kom till den här festen då var ju jag försenad för jag var ju helt tidlös. Och då visade det sig att jag skulle få sitta vid ett bord med hennes mamma och några andra äldre. Och hennes mamma hade jag... ingen direkt relation till för att jag tyckte att hon var ganska svår att ha att göra med för att hon pratade mycket sjukdomar och hon lyssnade inte på vad man sa och var ganska ointresserad utav vad andra hade att säga. Men när jag satt där i det här tillståndet med de här kvinnorna och någon man var det också, så bara tyckte jag att allting var precis som det skulle. Jag hade kunnat sitta var som helst på den där festen och känna att jag var på rätt plats. Och att det fanns inte en värderande tanke i mitt huvud. Och det var så himla mindblowing att vara så befriad ifrån mäta, väga, jämföra. Och jag märkte ju att det jag mötte hos de här människorna, det var ju deras essens. Jag kunde se att de var som, att vi alla delar den här enheten. Och det har ju följt med mig. Vad var jag då? Jag var väl kanske 35-36 år. Och det har liksom varit med som en ledstjärna i livet. Och i synnerhet i såna här svåra gränssituationer så känner jag att jag prövar mot den erfarenheten.
Och när du säger den erfarenheten, det var ju en lång berättelse, men när du till exempel då fick din cancersjukdom så prövade du mot vad? Om du skulle säga det kort.
Det som jag prövar är ju mitt förhållningssätt. Om det är i enlighet med den erfarenhet eller känsla som jag fick för livet. Om det stämmer, och då handlar det ju verkligen om såna här saker som när jag känner mig utmanad, hur vill jag förhålla mig till det här. Det var, tänkte ju inte så systematiskt, men ändå att det står den stora lärdomen av det var ju att mina upplevelser föds i mig. Det är ingen som droppar in någonting i min skalle som gör att jag känner på det ena eller andra sättet. Eller tycker på det ena eller andra sättet. Och med det så blev det ju också väldigt tydligt att jag har fullt ansvar. Och det är det jag menar. När jag prövar så prövar jag var finns mitt ansvar någonstans i det här. Jag är sjuk nu, men det ska ju inte vara någon ursäkt för att bete mig illa mot min omgivning. Det ska inte vara någon ursäkt heller för att inte leva så som jag kan i stunden.
Jag tror att nästan alla människor är väldigt rädda för att bli ensamma, lämnade ensamma. Vi är ju liksom varelser som vill vara tillsammans. Men du valde att möta den här ensamheten och acceptera den på något sätt. Och det ledde då till att du kände att jag inte är ensam.
Jag tänker att det finns ju en existentiell ensamhet som vi alla kan känna av lite nu och då. Som innebär att relationer tillfredsställer våra behov till en viss gräns. För att komma vidare bortom den gränsen så ska det till någonting annat. Och det var där jag hamnade. I ett läge där, ja, man kan ju säga att jag tvingades fördjupa relationen till mig själv. Till det yttersta på något sätt. Till ända in i kärnan liksom. Och det är inte, och det tänker jag att det är ju ingenting som man bestämmer sig för att göra. Eller så. Jag kan ju inte säga att det var det jag hade förväntat mig när jag gick ut och satte mig i meditationskudden.
Nej.
Utan det var ju mer att nej, men nu måste det ta slut. Alltså det här gör så jävla ont. Det så,
står inte ut längre.
Ja, och bara med den intentionen var det ju som jag satte mig. Inte med någon sorts förväntan att nu ska jag gå ut och sätta mig och så ska jag komma in till någonting väldigt väsentligt här. Mm. Utan jag ville bara att det skulle upphöra.
Men du beskriver också det här att du liksom slutade försöka leta efter det i andra. I vänner eller terapeuter eller... Alltså någonting utanför dig själv.
Mm, absolut.
Eller i en relation till exempel.
Ja.
Precis som du beskriver så tror jag att många människor fortsätter att försöka få det här av någon annan människa.
Absolut, och det är ju så vi gör. Jag tänker att när jag var ju i det här tillståndet, det blev ju som någon sorts, någonting som klingade av. Successivt. Och sen är ju alla de här rösterna tillbaka i huvudet som håller på och mäter och väger och jämför och Men jag, det som hade förändrats var ju att jag hade ett annat, en annan förståelse för det. Ett annat, jag kunde hitta ett annat förhållningssätt till det än vad jag hade haft tidigare. Som handlar då om att jag vet var gränserna går. Jag vet vad som är mitt ansvar i mötet med människor och med, i de sammanhang jag är. Att jag kan vara en ansvarstagande sund kraft. Jag vet vad det är. Sen så förändras inte känslorna. Det är det som är grejen. Mm. Jag kan fortfarande känna mig arg och avundsjuk. Och
ja, såklart. Mm.
Känna mig utanför eller lite missundsam. Mm.
Ja, lite avundsjuk och allt sånt där som vi är.
Ja.
Men du kan förhålla dig till de känslorna på ett annat sätt tack vare den här upplevelsen.
Ja, absolut. Mm. Det är ju det som har förändrats. Så jag märker ju också att det har påverkat mitt sätt att arbeta. Och jag tror verkligen att det är så att man kan inte guida någon till en plats där man inte har varit. Och jag känner att jag kan inte säga att jag guidar människor till någon sorts upplevelse av essensen. Men däremot så kan jag väldigt tydligt stå för det som är sunt. Jag har en bestämd känsla var gränserna går någonstans.
Tror du som terapeut att du någonsin kan hjälpa en människa att bli friare än vad du är själv? Eller tror du att du måste ha gått de vägarna som den här människan vill gå, eller försöka liksom att du på något sätt har den erfarenheten för att kunna hjälpa andra människor i den situationen?
Jag tänker ju inte att jag hjälper någon till någonting. Utan jag tänker att jag har en bättre förmåga att kliva ur vägen för det som behöver ske. Och att hålla det utrymme som behövs för att det ska kunna ske.
Ja. Jag tror att vara med är egentligen ett bättre ord än att en hjälper. Att vara med.
Ja. Nej, men det är väldigt tydligt. Och att jag har inte heller något behov av att människor ska vara på någon särskild plats. Det är också viktigt. Och jag tänker inte att det de är med är fel egentligen. Utan att det är mera att få en känsla för sig själv och där man är. Och att det inte behöver vara fel. Det som kan bli, om man nu ska prata om fel i någon bemärkelse. Det som kan bli fel är väl i så fall hur man förhåller sig till det. Och att det inte för en vidare. Att man förhåller sig på ett sätt som man inte mår bra utav. Och där kan väl jag vara vägledande. Att jag kan spegla det, att det här som du gör eller det förhållningssätt du har, det håller inte. Du märker kanske att det bara gör att du mår sämre och sämre.
Du har ju en tanke, Anne, kring den här podden om att den ska handla om gränssituationer.
Ja.
Berätta lite mer om det, vad vi kan förvänta oss framöver.
Ja, det här är ju en vandring där vägen uppstår medan vi går. Mm. Kan jag ju bara som en första reflektion. Men tanken är i alla fall att jag ska intervjua människor omkring egna, alltså deras egna gränssituationer, sånt som har utmanat dem i livet, och tänker också kollegor är jag väldigt nyfiken på och vill intervjua kring såna här lite djupare frågor, känner jag. Hur de tänker kring sina egna liv och hur de har arbetat och tänkt och hur de nu tänker kring sitt arbete. Och även människor som har varit med om lite mer dramatiska förändringar i livet har jag tänkt att jag ska intervjua. Jag tycker att det finns jättemycket som är viktigt att lyfta fram. Och som jag tror ju att det finns ett stort värde i det här med att få dela människors uppriktiga genuina erfarenheter. Och där man inte sitter och psykologiserar så himla mycket, utan där man faktiskt pratar. Alltså de här viktiga, intima samtalen.
Jag tror att väldigt många människor saknar det här långsamma, äkta samtal om livet.
Mm.
Och hur det är att vara människa och det vi står inför och så vidare. Mm. Jag tror att det är någonting som jag ser väldigt mycket fram emot med de här samtalen som du ska ha, att få ta del av det.
Och jag tänker att det är någonting som vi behöver mer av.
Absolut.
Att samtala om livet, om hur vi har det och känner i de situationer som vi är.
Om du som har lyssnat har förslag på ämnen som du skulle vilja att vi tog upp, eller kanske har en livshändelse som du vill dela och berätta om, hör gärna av dig till oss på podd@annesari.se. Vad vill du med liv är producerad av Pang.